Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter. Eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan det också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Att bli svårt sjuk, det innebär ju ett hot om livet.
Är man i skog, då vaknar man upp med ännu färre skedar. Och har man en bra dag, då har man fler. Men man har liksom aldrig obegränsat med skedar som en frisk person har.
Hur föder man barn? En värk i taget.
Ja. Du måste ge dig ut på den där allra svagaste grenen för att känna, vad gör jag då om inte den bär?
Är jag helt galen nu, eller är det här på riktigt?
Trött, stressad, nedkörd. Ska livet behöva vara så? Eller finns det en annan väg till djupare hälsa? Mera glow, lugn, livskraft. Det här är nya podden Hälsorevolutionen och jag heter Maria Borelius och är biolog och vetenskapsjournalist.
Och jag heter Carina Lundstedt och är förläggare och producent för den här podden. Den tar avstamp i Maria Borelius bästsäljande hälsoböcker och tillsammans med er lyssnare så utforskar vi det nya hälsolandskapet med ett lika nyfiket som kritiskt öga. Du kommer att träffa spännande gäster från forskare till läkare till andra livsstilsprofiler eller gurus och så har vi en egen testpanel med alldeles vanliga lyssnare som är med.
Mm. Ja, vi brinner för att alla ska må bättre och kunna känna sig ljusare, starkare, rikare, lugnare och gladare lite oavsett var man befinner sig på hälsoresan i livet. Och idag har vi gjort ett specialavsnitt som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Och det är för dig som har eller har haft erfarenhet av att antingen vara drabbad av eller leva nära svåra sjukdomar och diagnoser. Så vare sig du har en cancerdiagnos nära dig, du lever med en kanske kronisk reumatism, du kanske har en förälder med demens, ett syskon med svår astma, en kompis med psykisk ohälsa eller ett barn som har någon form av diagnos. Idag vill vi ge just dig kunskap, stöd, verktyg, kraft och ljus mitt i allt det här svåra. Och kanske hitta en chans att bearbeta och se de här sakerna i nytt ljus. Eller hur, Carina?
Ja, det här är verkligen ett avsnitt som ligger mig nära. Så att vi får ta det här steg för steg lite tillsammans. Ja. Vi kommer kanske behöva stötta varandra på vägen också. Ja.
Det är mycket, mycket känslor och tankar kring det här.
Ja.
Och vi har en lyssnare med oss som testar saker. Och idag har vi förmånen att få vara med Anna från Gävle. Och hon fick för 2 år sedan diagnosen RA eller reumatoid artrit med smärta, stelhet och stor trötthet. Och hon ska testa om mitt i det svåra det går att göra en tacksamhetsbok.
Hej, jag heter Anna, är 52 år och bor i Gävle. Jag är mamma till 2 vuxna döttrar och har precis blivit mormor. I maj 2018 så fick jag diagnosen RA. Från att ha varit en väldigt aktiv och sportig tjej så förändrades livet rätt mycket. Just nu så försöker jag hitta strategier och hitta saker som gör att jag mår så bra som jag kan. Jag har provat lite olika livsmedel som jag har uteslutit. Jag provar att träna på olika sätt och försöker liksom träva mig fram lite för att hitta saker som passar mig. Den här veckan så ska jag prova att skriva en tacksamhetsdagbok. Det ska bli spännande. Jag kan vara lite dålig på att hålla i rutiner och göra saker under en längre period. Så det är min utmaning att verkligen göra det här varje kväll som jag har planerat att jag ska göra. Men det ska bli spännande och jag kommer att rapportera sen hur det har gått för mig. Så jag kör igång redan idag.
Ja, det var Anna från Gävle. Och Carina från Stockholm, du och din familj har haft 2 tuffa år.
Ja, det är ju faktiskt ett normalläge nu nästan att vi behöver åka till akuten ganska ofta och ha kontakt med sjukvården. Som är fantastisk, ska jag verkligen säga. Mm. Det är i alla fall min erfarenhet och vår familjs erfarenhet att är du svårt sjuk så får du fantastisk hjälp. Jag hoppas så att det är så för de allra flesta, för alla er som lyssnar såklart. Nej, men det som hände för drygt 2 år sedan, det var att min man Anders fick en cancerdiagnos. Och Anders kommer ju att få berätta berätta själv, för han kommer att vara med i det här avsnittet som ni snart märker. Och det var en av de vanligaste cancerdiagnoserna, tarmcancer, som sen spred sig. Så att under 2 års tid så har vi levt, jag och mest Anders såklart, och våra 2 killar med cellgiftsbehandling. Det vill säga, vi 3 har ju stått vid sidan om och sett vad det här innebär i form av trötthet och smärta och oro och ja, alla möjliga biverkningar som kommer. Men det som vi är så glada för nu och som vi vill säga med en gång, det är ju att det har gått väldigt bra. Anders är helt, helt fantastisk. Jag var helt tagen av honom, ja, såklart från första stund som jag träffade honom. Men sen när han fick den här diagnosen, hur han direkt gick in i någon slags fighting mode. Mm. Att vi skulle ta en behandling i taget, ett besked i taget. Jag tror att det är oerhört lätt att man seglar iväg och tänker worst case scenario. Och det har jag förstås också tänkt vissa svarta dagar. Jag tror att man måste göra det. Det var någon klok person som sa, du måste ge dig ut på den där allra svagaste grenen för att känna, vad gör jag då om inte den bär? Och ganska snabbt så kände jag att det fanns fast mark under fötterna, för att vi har hela tiden gjort det här tillsammans. Och våra barn som är förhållandevis stora, våra 2 söner, Wilmer och Oskar, som nu är 16, Oskar är 16 och Wilmer är 19, har varit helt otroliga och är det varje sekund. Så att de har sagt när de inte orkar höra något mer alls, och de har fått ställa alla frågor de vill. Det var något av de första råden som vi fick från sjukvården, att låt barnen ställa alla frågor. Mm. Ja, jag bara pratar ju på här. Det verkar som att jag har ett behov av att prata om det här. Ja. Så kan det vara.
Men, och jag som har också arbetat med dig, och vi har ju också liksom blivit goda vänner under den här tiden, och jag har verkligen beundrat dig, jag vill säga det. Alltså, tittat på dig, hur du och din familj har gått igenom det här. Det är så lärorikt att för oss alla, för jag har också levt ett liv i skuggan av väldigt mycket svår sjukdom. Med både en mamma och en pappa och en bror som tidigt blev jättesvårt sjuka i olika sjukdomar som allt från schizofreni till Parkinson, som påverkade både kropp och själ. Mm. Och jag liksom kunde ibland tänka så här, vad har jag gjort för att förtjäna att behöva leva med det här? Och det är ju så mycket saker man behöver gå igenom. Ja. Cancer är ju ingen pinsam sjukdom, men schizofreni, det är liksom, det är pinsamt, tyckte jag i alla fall. Ja. Så det här att gå igenom alla de här grejerna med skam, skuld, coping, hur man ska hantera, sticka huvudet i sanden, konfrontera, allt det här. Mm. Och då är det ju så här att felet som jag gjorde var att vara för ensam med allt det här. Och jag tror att idag är vi på väg mot en annan öppenhet. Mm. Det har jag känt mycket med dig och Anders. Ni har delat mer på sociala medier, pratat om det. Och vi kan lära så mycket av varandra.
Jag tror att och det var ju Anders som fick kolla i taktpinnen där hela tiden. Och jag, allt som jag har delat har jag velat kolla med honom först, för att det måste kännas bra. Vi har nog delat med oss väldigt ganska selektivt. Liksom. Så att, och det där får man ju känna efter. Ja. En del vill skriva en dagbok varje dag. Ja. Och på så vis dela. Men det du säger är så oerhört viktigt, att det går inte att vara ensam när livet utmanar en. Man måste be om hjälp. Och vi har fantastiska vänner. Helt fantastiska vänner. Som min närmaste väninna Ann. Som jag kan knappt prata om hur fin Ann har varit i varenda steg. Och hennes man Jörgen också. Som liksom hela tiden har funnits där. 2 kvarter bort. Lagat mat. Ja. Så att det är helt ovärderligt. Men jag tror att...
Och man ser ju de här människorna som kliver fram.
Ja.
Och ibland är de man hade väntat.
Ja.
Och ibland är det helt...
Ja.
Människor lite mer perifert.
Nej, men verkligen. Det är ju helt... Alltså, personer som jag har jobbat med för flera år sedan som har skickat fantastiska sms och, eller bjudit på lunch. Och, ja, alla har funnits där. Det är som alltid man vill nämna allihopa, men det får jag göra vid ett annat tillfälle.
Ja.
Men Maria, det här är ju...
Så det här är ett viktigt program tycker jag för oss. Det här, jag tror vi gör det här programmet för att vi båda två hade behövt få höra det här på något sätt.
Ja.
När vi, eller hur?
Ja.
Och man säger ju det liksom att det gör man med extra nerv.
Mm.
När man gör, jag gör det här till en yngre version av mig själv.
Mm. Mm.
När jag har varit mitt i allt det här. Och sen har jag ju följt en av mina bästa väninnors kamp med cancer.
Ja.
Och,
ja.
Och vi körde liksom in i kaklet. Och jag lärde mig mycket av det. Och allt jag gjorde fel. Och jag hade en annan nära vän på 90-talet också som fick bröstcancer. Och nu har jag en nära vän med bröstcancer. Det är jävla sjukdom alltså.
Ja.
Fan, säger jag till cancer.
Men du har ju varit ett fantastiskt stöd för mig. Det är helt otroligt. Jag vill verkligen säga det så att jag inte glömmer bort att säga det.
Ja.
Du har ringt och du har pratat och du har lyssnat. Och du har liksom alltid varit den här lugna, stadiga... otroligt kloka, erfarna personen. Så det, jag vet inte om jag tackat dig tillräckligt.
Nej, men nu gör du det, men tack. Men jag har lärt mig mycket av det jag har varit med om. Och jag,
det märks ju. Och du är väldigt bra på att liksom vara försiktig. Alltså så här, känna in är du väldigt bra på. Och fråga, vill du ha mer råd om vad man ska äta? Eller vad det kan vara liksom, för att få mer energi eller... Och så får man säga att nej, idag vill jag inte det. Idag vill jag det.
Mm.
Ja. Nej, men jag har ju förstått att du har ju verkligen gått igenom oerhört mycket själv.
Ja.
Annars hade du inte varit den här kloka, fantastiska personen som du är.
Det
är
ju men jag tror att jag lär mig av, och så har jag lärt mig väldigt mycket av en väldigt klok kusin jag har som är läkare. Och har jobbat med avancerad sjukvård i hemmet. Mm. Och hon har lärt mig hela det här att... Man klampar inte på med råd. Man frågar först.
Mm. Att
ge människor värdighet kring sin egen
situation.
Ja. För det är så lätt att komma och säga, men du borde göra det här och du borde ut och springa och du borde göra dittan och dattan.
Mm. Mm.
Människor vet var de kan få råd. Och att liksom fråga först, vill du höra vad jag tänker om det här? Och då kan människor säga, nej, jag orkar inte det just nu. Eller, nej, just nu håller jag på med den här strategin. Så det gäller ju alla sjukdomar. Att få ha en slags värdighet kring sin sjukdom eller sin nära anhörigas sjukdom. Och en annan jättebra sak som jag lärde mig för länge sedan av en annan klok väninna, Annika Dopping, det var det här att inte vräka ens egna sorg och oro på den som är sjuk eller den som är nära anhörig.
Nej.
Det tar man hand om någon annanstans. Och det att ge den som är drabbad mest utrymme för att vara orolig. Så att
det där är ju väldigt svårt.
Ja, men om man börjar se,
men,
se det här i en själv så kan man jobba med det. Och det betyder inte att man lyckas med det varje dag. Men, och jag har många gånger jag inte lyckats med det, till exempel kring mina barn. Där jag kan bräka all möjlig jäkla oro på dem. Och det har de verkligen inte bett om. Det är liksom, och jag märker att de sätter upp en så här jätteskydd mot mig.
Mm.
Men när jag gör det bra så klarar jag av det där. Så det är ju någonting jag tänker på i alla fall.
Nej, men det är ju en, jag försöker att se det som en kärlekshandling, de som är oroliga. Det är, det kan vara stressande när det är som värst, om det ringer alla på en gång och uttrycker sin oro och har jättemånga frågor kring hur diagnosen har uppstått och hur det känns och vad som är nästa steg. Och det blir ju lätt att man blir som en slags informationscentral.
Och hur känner du dig då då?
Ja, då är jag ju glad att jag har jobbat som journalist och chef och en massa annat i 25 år. Så att jag har erfarenhet. Så då har jag väl ibland fått gå in i min yrkesroll nästan och tänka, okej, vilka informerar vi först här nu som är de närmaste som faktiskt har rätt att få veta det här först? Vilka får vänta? Vilka svarar jag om 3 dagar? Inte att jag har gjort en sån tydlig strategi, men det blir så omedvetet. För man kan inte sitta och svara på allt, även om jag vet att alla som har ställt frågor och skickat härliga sms och med kramar och så, alla har ju bara velat vara där och bry sig. Men ja, då har jag fått känna att jag kan inte vara den snabbaste på att svara egentligen, utan det viktigaste är ju att jag måste vara där med Anders så mycket som jag kan och stötta i stunden och i nuet. Nej, men det jag gjorde bland annat, om vi nu ska försöka vara lite mer konkreta, det är ju väldigt lätt att bara sitta och prata om det som har hänt. Men det jag gjorde bland annat rent konkret i en sån situation, det var att jag förskrev ett sms som var det konkreta. Detta har hänt, detta är liksom status efter den senaste operationen eller vad det nu har varit för något. Och sen så utgick jag från det och så kopierade jag det och skickade. Sen var jag lite mer utförlig till de närmaste. Det sparade tid, det gjorde att jag inte behövde formulera om mig personligt till alla, vilket jag kanske i vanliga fall hade gjort. Så det här är ju ett sätt, och det är ju detsamma om man jobbar på ett företag och ska gå ut med en information. Ja, du förskriver en pressrelease till exempel, du förskriver mejl till de som ska informeras. Då blir det förhoppningsvis korrekt och tydligt, och det gäller det ju att vara. Nej, men sen gjorde Anders och jag en lista också, eller Anders gjorde en lista på vilka han tyckte skulle få information på jobbet och så vidare. Så jag bockade av den och jag hade sett till att jag hade en telefonlista med alla nummer. Alltså,
och då ska man vara jäkligt samlad för att orka vara så rationell också när det är jobbigt.
Samtidigt och var det ju en uppgift jag hade, så att jag kände att jag gjorde nytta liksom.
Du kunde hjälpa honom på det sättet.
Nej, men sen har ju, jag vill bara säga att min mamma har varit helt fantastiskt funnits där. Vi har haft förmånen att ha en stor, underbar familj. Anders bror, helt otrolig. Anders moster, min syster. Ja, jag glömmer alla möjliga här, men jag vill bara säga några som har funnits där varenda sekund och finns där hela tiden. Outtröttligt. Och skickar sms, ringer, dyker upp med kaffe eller middagar. Och ja. Så att det är utan vänner och familj så hade det ju varit väldigt svårt att orka på samma sätt. Det är jag ju ganska säker på. Och då är vi återigen där, att då måste du försöka hitta ett sätt där du bjuder in, där du visar dig sårbar.
Det jag sitter och tänker, att det har varit möjligt också därför att ni har varit öppna och inte opererat med skam, skuld, alla de här gamla sunkkänslorna.
Nej, och det beror ju på vad det är för sjukdom. Jag vet inte, kan man ha så mycket skam om man får en cancer?
Nej, jag vet inte. Jag lovar att på 60- och 70-talet hade folk, då drog man ner gardinen. Det var skamligt. Jag har jobbat i Indien, där skäms man för cancer. Man har en sån här gammaldags uppfattning om att det är skamligt att bli sjuk.
Ja.
Så
man ska klara sig själv.
Och man ska bita ihop och sådär. Så jag tror att det har väl varit en styrka som jag har sett. När jag har tittat på att du har bjudit in. Och bjuder man in så kommer folk. För folk vill ju hjälpa till.
Och sen ibland vet man ju inte vad man ska svara när någon säger, kan jag göra något? Men det är ändå, det betyder så mycket att någon säger det.
Ja.
Och sen ibland så kanske man säger, jo, nu kan du faktiskt skjutsa Oskar till fotbollsträningen. Oj, då gäller det ju att de kan det, och det förstår jag att man inte alltid kan. Men det är spännande det här du säger, att det faktiskt historiskt sett, att sjukdomar kan vara förknippade med så mycket skuld och skam.
Ja, det är ju helt sjukt, för att använda då, att det ska vara så. Men jag tror att det är en väldigt bra sak i vår tid. Och vi pratar om sociala medier och sådär, men det är en positiv effekt. Mm. Att vi får en större öppenhet och vi är aldrig ensamma i en sån här situation. Mm. Därför alla drabbas förr eller senare och alla människor har sitt liksom hårt eller blitt.
Mm.
Alla har sitt kors att bära och att känna att vi delar och så vidare. Bara vi kan hitta de här rätta verktygen och våga göra på ett bra sätt. Ja. Och just tror jag, liksom, lärdom för mig har varit just det här att inte gå på med min egen oro och lägga det på någon annan. Det får jag ta någon annanstans.
Mm. Mm.
Och inte gå på med privat nyfikenhet också har jag lärt mig. Så liksom det här, gå på någon som är sjuk. Jaha, när blev du sjuk? Vad sa doktorn då? Hur är diagnosen?
Mm. Mm.
För det är min nyfikenhet och mitt behov av att få en struktur på sjukdomen. Utan snarare att vara med den känslan som människan som är sjuk. Hur känns det nu? Liksom, att vara där den människan är. Och sen får jag lösa mina informationsbehov om jag har jättestora.
Ja,
då får jag väl googla eller prata med någon kompis som jobbar i vården. Eller, det får man ta hand om själv.
Men jag tror att det där kommer automatiskt. Alltså, och att det blir ett sätt att visa omsorg också när man ställer de här frågorna. För att det är... för att visa att man verkligen vill få koll på läget och kunna vara där på något sätt. Men det kan vara stressande med för många frågor. Det är verkligen så.
Ja.
När det är total kaos liksom, så blir det ju ett slags smatter av frågor.
Ja, det här med svår sjukdom. Det är ju inte så bara att det drabbar äldre människor. Det kan drabba mitt i livet som det gjort med Anders Lundstedt. Och sen kan det drabba en redan när man är barn. Väldigt oväntat. Och vår nästa gäst, Nicole Falciani. Du har jobbat med henne, Carina.
Ja, Nicole är helt otrolig. Jag hade förmånen att jobba i teamet runt hennes bok som precis har kommit ut. Som hon ju ska få berätta om. Som heter Du ser ju inte sjuk ut.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka. Och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket. Eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan och jag skulle sätta ihop olika delar trodde jag, men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Carina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär. Men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin. Bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Carinas vårbakning. En av 10 svenskar lever med någon form av reumatism. Och en av dem är Nicole Falciani som är en känd influencer och författare. Och hon har varit sjuk sedan hon var 6 år gammal. Och nu är hon aktuell med boken Du ser ju inte sjuk ut, som tillägnas så här. Till alla som är som jag, kroniskt sjuka. Det här är en oerhört stark bok och den träffade mig som ett knytnävslag. Välkommen hit, Nicole.
Tack.
Nu sitter vi här och det är oktober, men vilken varm dag det är i Stockholm, eller hur?
Ja, men verkligen. Jag gick hit, jag bor jättenära studion. Och hade på mig min höstjacka och halvvägs bara, men gud, jag är så svettig.
Ja.
Så fick jag ta av mig den.
Du kom i ett litet miniklimakterium.
Exakt, 100%.
Typ fast du är 23. Ja. Du, det här är ju en bok om din sjukdom. Och du har valt att berätta om den nu väldigt offentligt. När bestämde du dig för att skriva den här boken?
Alltså egentligen så, tanken har väl funnits ganska länge. Just i och med att jag alltid har varit öppen och pratat om min reumatism i mina sociala kanaler. Men sen så släppte jag en poesibok förra året och fick extremt mycket kommentarer och var så här, men gud, varför skriver du inte en bok om reumatism? Och den tanken hade funnits hos mig innan, men det blev liksom, den blev ännu mer påtaglig när jag fick så många kommentarer som var så här, hallå, varför skriver du inte om din sjukdom?
Mm.
Och då började jag marinera tanken lite och så var jag så här, ska jag göra det, ska jag inte göra det? Det kändes väldigt läskigt och väldigt utlämnande. Men sen så kände jag så här, nej men jag vill nog göra det här, för att om jag kan hjälpa någon att må lite bättre så vill jag gärna göra det.
Mm.
Så jag bestämde mig nog ja men typ augusti, september förra året.
Mm. Mm.
Att jag nog ville liksom testa och köra på det här.
Du, den här titeln, Du ser ju inte sjuk ut. Mm. Hur kom du på den?
Den var ganska enkel. För det är det jag har fått höra under hela mitt liv. När jag säger att jag är sjuk eller mår dåligt. Att så här, aha, men du ser ju inte sjuk ut. Du är jättesöt eller du ser ju frisk ut. Alltså att bara för att det inte syns så har folk generellt väldigt svårt att greppa att man är sjuk.
Mm. Måste man liksom slåss för sin rätt till sin sjukdom på något sätt? Om ja, den definitivt. Inte syns på ytan.
Definitivt. Och just att man är ung och har en sjukdom som folk ofta förknippar med att det är gamlingar som har. Att säga, men det där har min mormor.
Mm.
Och det har jag ju också fått höra så många gånger, att barnreumatism inte existerar.
Mm. Och när jag ser dig här i studion så sitter du är rosig och ser väldigt glad ut. Du sitter i en t-shirt nu för att det är så himla varmt. Och jag sitter här och svettas och jag har klätt mig alldeles så varmt. Men då tänker jag, hur ser dina symptom ut när sjukdomen nu inte syns på ytan?
Nej men alltså det är väl främst ont i lederna som är det klassiska för mig. Och sen så får jag i perioder vid väldigt aktiv sjukdom, alltså när jag är väldigt aktiva skov, så får jag feber också.
Mm.
Och det är väl egentligen de två symptomen liksom som är det jag brukar få.
Mm. Mm. Berätta, den här reumatiska värken, hur känns den?
Jag brukar alltid säga att det är typ omöjligt att förklara, för att det är inte som någon annan värk man har känt vid något annat. Alltså jag har ändå haft här blindtarmen och jag har haft sprickor i foten och i handen. Men det går liksom inte att jämföra. För att den är mycket mer... Den är ihållig på ett sätt. Att den kom... För mig så kommer den inte att gå så mycket, förutom när det är i skog liksom. Så att när jag är i ett skog, då är den där hela tiden. Och det är sällan någonting som gör den bättre, och det är sällan någonting som gör den värre, utan den är konstant.
Mm.
Och just att det... Ja, men det beskriver jag väldigt ofta i boken, att ibland så börjar man nästan ifrågasätta sig själv och tänka så här, oj, har jag verkligen ont, eller är det här bara alltså psykiskt? För att när man har ont under så lång period så förstår man typ inte själv längre om det verkligen gör ont, mm, eller om man bara inbillar sig.
Gud, då måste man nästan känna sig galen alltså.
Ja,
av en sån...
ja gud ja.
Ja.
Det brukar jag känna ofta när jag är i skov, att så här, är jag helt galen nu eller är det här på riktigt?
Mm. Du börjar boken väldigt starkt. Du säger så här, jag har varit sövd 50 gånger.
Mm.
Jag har fått över 200 kortisoninjektioner. Jag har testat mer än 10 olika mediciner och genomgått 3 operationer.
Mm.
Alltså det här låter ju helt övermäktigt för vem som helst.
Ja, det är väldigt mycket.
Hur orkar man?
Alltså jag tror så här, man har ingen val. Man måste orka, för att det är det enda alternativet som finns. Och sen pratar jag också mycket om i boken att jag, men på något sätt är ganska tacksam över att jag blev sjuk när jag var liten. För att jag har inget annat att jämföra med.
Det här är ditt liv liksom?
Ja, alltså jag tror det hade varit mycket svårare att bli sjuk idag som 23-åring. För då hade jag haft ett helt liv att jämföra med. Att så här är det att må bra, eller så här är det att vara frisk. Men... innan jag är 6 så har jag knappt några minnen.
Mm.
Så att det är så här, ja, det har alltid varit så här för mig. Så på så sätt så, ja, men är jag väldigt tacksam över att jag fick det som barn. Men sen så tror jag generellt alla som är kroniskt sjuka eller har någon svår sjukdom, att man har liksom ingen val, man måste orka.
Mm. Du berättar ju i boken om hur du och dina föräldrar, framförallt dina föräldrar då, för du var så liten, fick kämpa väldigt länge.
Ja.
Innan du fick en diagnos. Mm. Vad var symptomen och vad trodde läkarna du hade?
Nej, men alltså för min del så var det ju att reumatismen började som en systemisk form. Vilket är jätteovanligt bland barn. Det är bara 2% av alla barn som har den formen av reumatism.
Och så, det betyder att det sitter lite överallt?
Ja, alltså att du har problem med mycket annat men inte med lederna. Som är det klassiska för reumatism. Nej, men det började med att jag väldigt ofta som liten hade ont i magen. Liksom oförklarligt. Men de hittade att jag var laktosintolerant, så att mamma och pappa uteslöt laktos, och det var inga konstigheter. Men magonten fortsatte. Och den var svullen och jag kunde inte ha saker som satt åt i midjan, för det gjorde ont, och jag klagade väldigt ofta på just det. Och sen så blev det värre, och då åkte mamma in med mig till Sachsska, ett barnsjukhus här i Stockholm, för att hon trodde det var blindtarmen. Och sen så la de in mig och gjorde alla möjliga tester, just för att symptomen var lite vaga. Det var ont i magen, jag hade lite feber, jag hade feber ungefär 3-4 timmar per dag, alltså runt 39 grader, och sen försvann den. Sen hade jag svullna lymfkörtlar och förstorat mjälte, men det var liksom ingen som riktigt förstod vad det var som var felet.
Dina föräldrar måste ju varit helt förtvivlade, och du kanske nästan var för liten för att förstå, eller förstod du att någonting var allvarligt fel? Hur var stämningen hemma när ni trevade i det här landskapet?
Nej, jag tänkte nog inte så mycket på det. Jag förstod ju att någonting inte var helt rätt i och med att jag var så mycket på sjukhus. Men det var inget som jag reflekterade över.
Kunde du se på dina föräldrars ansikte att de var oroliga?
Nej, de var väldigt, väldigt bra på att inte visa mig att de var oroliga.
Mm.
Just för att de tyckte att jag skulle försöka få en så vanlig och normal barndom som möjligt.
Och så fick du din diagnos, barnreumatism. Mm. När du väl hade fått den här diagnosen, man pratar ju mycket om det, är det viktigt att få den här diagnosen? Vad betyder just att få en diagnos?
Jag minns, jag var ju 12 när jag fick diagnosen, och jag minns att jag tyckte det var jätteskönt. Just för att jag hade blivit ifrågasatt så mycket innan. Av läkare men också av så här lärare i skolan. Som inte, ja men de kunde liksom inte förstå hur jag kunde må bra ena dagen och må jättedåligt andra dagen. Så för mig var det jätteskönt att få liksom svart på vitt att någonting stämmer inte med din kropp. Sen förstod jag ju liksom inte vad barnreumatism var eller vad det generellt innebar att ha en kronisk sjukdom. Men jag minns i stunden att jag tyckte det var väldigt befriande att så här, nu kan ingen komma och säga till mig att jag inte är sjuk.
Kände du liksom att du blev tagen på allvar?
Ja, verkligen.
Mm. Kanske liksom som någon som inte fuskade utan det var på riktigt.
Ja.
Det finns ju väldigt mycket diskussioner nu om människor som har alla möjliga symptom och där de tycker det är väldigt skönt att få diagnoser. Det kan gälla allt från ADHD till olika hudåkommor, allergier. Kan du förstå det?
Ja, verkligen. Just för att jag tycker generellt annars att man kan känna sig väldigt ensam. Och att just inte...
Hur då?
Ja, men ensam för att man vet ju själv när någonting inte stämmer. Men det är så lätt att liksom bli avfärdad och vara som att det där är inte så allvarligt. Eller det är ingenting, det kommer gå över. Men just då att få det på ett papper som säger att det här är det som är felet. Då känns det som på något sätt som att ja, men jag hade rätt.
Och när man har fått en diagnos kan man ju få hjälp på ett annat sätt också. Eller man får rätt hjälp för de problem man har. Det är ju...
Exakt.
Du, en av de saker som du beskriver i boken väldigt fint, det är ju just att man blir väldigt trött och saknar energi. Och du har någonting som du kallar för The Spoon Theory. Kan du berätta om den?
Ja, nej men det var en slump att jag hittade The Spoon Theory. Jag är med i lite olika forum på Facebook just för reumatiker. Och då var det en äldre kvinna som skrev, alltså hon skrev bara The Spoon Theory och inget mer. Och
jag bara, skedeteorin alltså.
Och jag bara, vad fan är det här? Eller vad menar hon liksom? Och då började jag söka på det här själv och då är det en amerikansk kvinna som har, ja men hon skulle försöka förklara för en kompis hur det är att leva med kronisk sjukdom. Och hon bara, jag hade försökt förklara på så många sätt men det kändes aldrig som att någon förstod. Men sen då så kom hon på den här skedteorin genom att de satt på en restaurang och hon samlade ihop massa skedar och förklarade det så här, ja men om man ska förklara ganska enkelt som att någon som är frisk har oändligt många skedar att disponera sin dag på. Att så här, är du frisk då kan du göra precis vad du vill under en dag. Men är du kroniskt sjuk så har man ett begränsat antal skedar att ja men spendera och du måste välja vad det är du ska spendera dem på. För när de är slut så är de slut. Och vissa, liksom är man i skov, då vaknar man upp med ännu färre skedar. Och har man en bra dag, då har man fler. Men man har liksom aldrig obegränsat med skedar som en frisk person har.
Kan du beskriva en vanlig dag med i skedar så att säga? Hur många skedar kostar det till exempel gå upp på morgonen och klä på sig och äta frukost och sånt?
Ja, nej, men det är väl lite olika. I en bra period med sjukdomen så brukar jag generellt säga att jag har ungefär mellan 15 och 18 skedar att röra mig på.
Och då menar du energi? Liksom.
Ja,
det är en slags energienhet.
Ja, precis. Och ja, men så här, gå upp och fixa mig brukar jag ta ja, men en, två skedar. Sen lång promenad med min hund, ta tre skedar. Sen jobba, brukar jag ta 4-5. Beroende på hur mycket jobb det är. Och sen om jag tränar så är det ytterligare 3 skedar. Och sen ska man fixa saker hemma. Som en tvätta, laga mat och kanske städa. Det tar också 3 skedar. Så att det är liksom, det beror jättemycket på vad det är för dagsform. Men sen så liksom har jag en jättedålig skovdag. Då har jag typ 4 skedar att röra mig på. Och då är liksom, ja men bara att duscha tar liksom 2.
Hur en 4 skedars dag... Hur är en sån dag för dig?
Men då ligger jag mest bara i sängen. Eller i soffan. Och gör ingenting. För det mesta sover jag bara. Och om jag är vaken så är det verkligen bara så här. Kolla på serier. Eller bara någonting som inte kräver energi alls. Och sen har jag ju hund, så att jag brukar försöka få hjälp av vänner eller mamma och pappa när det är som värst. Men om inte det går så måste jag gå ut med honom.
Mm.
Och då blir det ännu mer att ja, men jag går ut med honom, och sen är det ännu mer att jag ligger rak lång hela dagen.
Mm. Vad tar maximalt med skedar från dig? Vad är så här superenergikrävande?
Ja, men det är väl liksom när jag skulle säga att det som tar mest skedar är nog att, ja men liksom, om jag går mycket, om jag har varit ute och gått någon superlång promenad med min hund, eller bara generellt har stått upp mycket. Minns när jag var yngre så jobbade jag lite extra i en leksaksbutik, och då stod jag ju liksom upp i 8 timmar i sträck. Och det tog jättemycket energi, och ja men typ förra helgen så var jag på bröllop, och det var också mycket så här stående smingel. Och då kände jag också att så här, gud, jag är helt slut i kroppen.
Mm.
För just så här, ja men det låter så konstigt, men just så här, att vara stående långa perioder är jobbigt.
Mm. Var det 8-9 skedar på en gång?
Ja, eller? Definitivt.
Mm. Och kan du märka någon skillnad i hur många skedar du har på morgonen kopplat lite till vad du har gjort dagen innan? Eller vaknar du varje morgon och är bara wow, okej, idag är det 14, idag är det 12, idag är det 18?
Alltså det är klart att det kan variera oavsett vad jag gjort dagen innan, men jag märker ju att ja, men har jag sovit dåligt eller kanske varit ute och druckit, att då har jag generellt sett mindre skedar dagen efter.
Mm. Så är det nog för alla människor.
Ja.
Mm. Du pratar här om din lilla tax som heter Frank.
Ja.
Vem är han döpt efter?
Ingen alls. Jag behövde bara komma på ett bra namn. Ja. Och var så här, jag vill inte ha ett hundnamn. Jag vill ha ett människonamn på min hund.
Ja.
Och sen så blev det bara Frank.
Frank. Ja. Vad betyder Frank för att du ska orka med det här?
Jättemycket.
Ja.
Jag har aldrig vuxit upp med hund, men har alltid drömt om att skaffa en hund. Så att jag skaffade honom för 2,5 år sedan. Och han har verkligen hjälpt supermycket.
Vad är det han ser hos dig när du är dålig? Eller vad har ni för relation liksom?
Nej, men alltså dels är det väl att en hund alltid är glad över att se en. Mm. Att oavsett hur dålig min dag är, så är han alltid glad över att jag är med honom. Och jag vet liksom inte, men det är som att han märker när jag inte mår bra. För då är han är mycket lugnare. Han fattar liksom att det inte är läge nu att tjafsa eller
han ta fram. Han läser av dig?
100%.
Ah.
Då, ja men när han märker att jag mår dåligt, då kommer han och lägger sig bredvid mig. Och så kan vi ligga så en halv dag liksom. Och han gör ingenting ifrån sig.
Nej, men vad mysigt. Han har ett sjätte sinne, Frank.
Gud ja, det tror jag verkligen. Och sen liksom när jag har bra dagar, ja men då är han ju, då kan han vara förjävlig.
Men det är som sprallig att, liksom, och vill göra saker.
Ja, men det är som att han vet när det är läge att ja, men, ta fram en leksak. Eller när det är läge att inte vara jobbig.
Mm.
Så det är väldigt fint.
Mm. Du har också spännande, tycker jag. Och det är också saker som vi tar upp i det här programmet. Hur bra vänner ska vara.
Mm.
Och det där är ju någonting som alla funderar över. Om man har vänner eller släktingar som blir svårt sjuka.
Mm.
Så vill man så gärna liksom göra rätt. Och så känner man att det blir fel ibland. Och då kanske man inte vågar göra någonting. Och blir hämmad och drar sig undan. Och det finns ju alla varianter på det där.
Mm.
Vad tänker du? Vad gör en bra vän eller släkting? Hur ska man vara?
Jag tycker egentligen att det enklaste är att fråga rakt ut. Att så här, vad behöver du hjälp med? Eller vad kan jag göra?
Mm.
För att det kan vara väldigt svårt att själv höra av sig. Även om det är ens bästa vän, att höra av sig. Vara så här, skulle du kunna köpa mer i det här till mig?
Mm.
Eller orkar du komma hit och laga middag? Det kan vara väldigt svårt, och det kan ta emot att göra det. För att man vill inte vara jobbig.
Mm.
Så att jag tycker det har varit väldigt skönt. Ja, men när vänner eller familj själva hör av sig. Så här, du behöver hjälp med någonting. Är det någonting jag kan göra?
Mm.
För då helt plötsligt så känns det som att det är okej att jag ber om hjälp. För att de har erbjudit sig. Men sen tycker jag bara generellt att det, alltså man behöver inte göra så mycket. För mig kan det bara betyda jättemycket att en vän är hemma med mig en kväll. och inte gör någonting för att jag mår dåligt, men ändå vill ha sällskap. Just för att, ja men, att bara finnas där är det viktigaste.
Jag träffade en väldigt intressant läkare som håller på att titta mycket på hur man ska hjälpa människor som har det svårt. Mm. Och hon pratade om att det finns en funktion hos vänner och släktingar och de som är nära som hon kallade för witnessing, att vara vittne.
Mm.
Att liksom bara att den som har det svårt och jobbigt har behov av att bara andra ser det man är med om, och det kan man nog ibland.
Mm.
Vad tänker du om det? Är det klokt?
Ja, det tror jag verkligen. Men det tror jag också är väldigt, väldigt viktigt att att låta personen få prata av sig om det är det den vill, eller bara vara tyst om det är det den vill. Men ändå att man är insatt i vad sjukdomen innebär. Så att man liksom, ja men jag kan känna ibland att det kan vara jobbigt att behöva förklara hela tiden. Mm. Och då är det väldigt skönt med de vänner man har känt länge som vet exakt hur det funkar. Eller de vänner som bara har satt sig in själva i sjukdomen och läst på och kanske frågat andra. Just för att ibland är man bara så här, jag vill inte förklara, för jag orkar inte förklara.
Du vill inte vara reumatisk uppslagsbok.
Nej, exakt.
Du vill vara Nicole.
Ja.
Ja. Nej, och det är ju många som säger det, att de tycker det är jobbigt också med såna som liksom ringer och har de här privata nyfikenhetsfrågorna. Mm. Liksom, jaha, hur många procent får det och vilken behandling får man då? Det kan man ta reda på själv.
Ja.
Ja. Så man, sen finns det ju en annan sak många pratar om, det är det här, är man sin sjukdom eller är man sin person som har en sjukdom? Hur tänker du kring det? Att liksom inte bli reumatiken, utan du är en människa som har och lever med en sjukdom.
Ja, men för mig har det varit jätteviktigt sen jag blev sjuk. Att jag är Nicole och jag har reumatism, men jag är inte min reumatism. Just för att jag vill ju bli... Alltså jag vill ju vara Nicole, jag vill inte vara min sjukdom, för det är inte, sjukdomen är inte heller någonting jag har valt. Det är någonting som jag har fått, men som så här, jag kan inte göra någonting åt det, men det betyder inte att jag är den.
Mm.
Och jag tror att det har varit väldigt viktigt i min process för acceptans att förstå skillnaden.
Mm.
Att jag kan vara sjuk, men jag är inte sjuk, alltså om man ska säga
du har
så.
En sjukdom, men du är inte sjukdom.
Ja, precis.
Det är väldigt klokt, och det gäller ju alla som har någon form av sjukdom och diagnos. När du hamnar i skov och när smärtan är som värst, vad gör du då? Vad har du för strategier att klara dig då?
Alltså, vissa skov finns det inga strategier alls. Men för de som är lite mildare så är det ju dels värktabletter såklart som gör att jag ens kan göra någonting. Men annars generellt så är det ju att lyssna på kroppen. När jag var yngre så hade jag väldigt lätt för att, även när jag var i skov, att bara köra på. Vilket bara ledde till att skoven blev längre och jag mådde ännu sämre dagen efter. Så nu har jag verkligen blivit bättre på att avboka saker när jag är i skov. Lyssna på min kropp. Behöver jag sova 16 timmar så får jag göra det. Behöver jag bada 2 gånger om dagen, då gör jag det. Så att jag tror bara att för min del, när jag kommer i skol, så handlar det om att lyssna på vad kroppen faktiskt behöver.
Mm. Du är ju influencer och på det sättet liksom en, vad ska vi säga, betittad person. Mm. Förstår vad jag menar?
Absolut.
Och tror, liksom, gör det lättare eller svårare att leva med den här sjukdomen? Hade det varit skönt ibland att bara få dra sig undan och vara lite privat i sin sjukdom? För det är ju väldigt mänskligt beteende när man känner sig risig. Man kallar ju det medicinskt för sjukdomsbeteende. Mm. Liksom att man vill vara i fred, man vill kura in i hörnan och ligga där lite. Kan du känna då, vad fan är jag influencer för? Liksom, kan jag inte få vara dålig i fred? Kan du känna så någon gång?
Ja, men absolut. Det känner jag väl då och då. Men det är väl också för att mitt jobb är ju verkligen 100% jag. Hade jag jobbat kanske på kontor, då hade någon annan kunnat ta över mina arbetsuppgifter.
Mm.
Om jag var sjukskriven eller var liksom hemma sjuk. Men det funkar ju inte nu, för det är ingen annan som kan ta över min jobbroll. Så på så sätt har jag absolut känt att det hade varit skönt ibland att inte vara offentlig och inte jobba med det jag gör. Just för att ibland vill man bara kunna må dåligt själv och inte känna sig stressad och tänka på jobb.
Mm.
Mm.
Du är ju, har italienska rötter. Mm. Och vi pratade just om det här. Och jag älskar ju också Italien.
Ja.
Och du är där en del.
Ja, det är.
Ja. Och jag var i Italien nyligen, uppfyllde en dröm och firade en födelsedag i Italien. Helt underbart. Så visade sig att där jag firade den så kommer din familj från i närheten.
Ja, så sjukt.
Toscana. Pratar du italienska?
Ja, flytande.
Men gud, det är min dröm.
Ja, du får börja plugga.
Jag gör faktiskt det på Duolingo, sån här språkkurs.
Jag pluggar lite spanska den faktiskt.
Du gör det? Ja, ja du gör det. Men du, vem blir du i Italien?
Gud, nej men jag skulle nog säga att jag är nog ganska lik den svenska Nicole, om man ska säga så. Förutom att jag helt plötsligt när jag kommer ner så börjar jag prata ännu mer med mina händer. Och kroppsspråket blir mycket mer tydligt än vad det är här hemma.
Mm. Men speglar inte det själen också, att den blir lite öppnare och friare och allting, händerna rör på sig. Själen kanske rör på sig också lite grann.
Jo, definitivt.
Vad är det du tycker om i Italien?
Alltså egentligen allting. Jag för det första älskar maten.
Mm.
Alltså jag är ju en sån som, alltså jag äter ju pasta. Om jag hade fått bestämma hade jag ätit pasta till frukost, lunch, middag varje dag. För att jag tycker att pasta är den bästa rätten som finns. Men så förutom maten så tycker jag väl bara hela kulturen generellt. Den är mycket öppnare, mycket varmare än vad den är här hemma.
Mm.
Man är mycket mer obrydd. Man är mycket mer, ja men chill och lite mer laid back. Och bara, ja allting löser sig på något sätt. Och det gör ju det. Men just att så här, de är lite mer, ja men generellt så här, tankesättet bara är väldigt annorlunda från hur det är i Sverige.
Mm.
Och sen så skulle jag väl säga att liksom klimatet också är härligare än hemma i Sverige.
Skojar du?
Lite bättre bara.
Men du, det finns ju tankar om att jag menar, det finns ju ingen bot idag mot reumatism.
Nej.
Men det är ju en sjukdom som är kopplad till inflammation i kroppen på olika sätt. Och man använder också antiinflammatoriska läkemedel. Mm. Vad tänker du om antiinflammatorisk livsstil? Jag är ju väldigt intresserad. Har du någonting som du har prövat på? Vad tänker du om det?
Ja, alltså jag äter ju nästan inget rött kött längre alls. På grund av att dels, det började med egentligen när jag var liten att jag har alltid vägrat äta fläsk. Av någon konstig anledning. Mina föräldrar har liksom inte kunnat koppla ihop till varför. Men jag har aldrig velat äta alltså skinka eller bacon eller fläsk. Alltså fläskkotlett. Verkligen ingenting med fläsk har. Jag har alltid vägrat när det har blivit serverat hemma. Och sen så liksom mamma och pappa har liksom inte tänkt på det sättet. För de tänkte nog mest att ja, men vissa barn gillar ju inte vissa saker. Men sen så, liksom när jag blev äldre för några år sedan så började jag prata om det här med min reumatolog. Och då frågade hon mig typ, ja men är det någonting du inte äter? Och jag bara, nej men jag har aldrig ätit fläsk. Och så kom vi in på det just att, ja men fläsk är ju en av de livsmedel som ökar inflammationen mest i kroppen. Och att hon har väldigt många patienter. Som inte heller kan förklara. Men de har aldrig gillat fläsk.
Mm, reumatiker, jag vet att det är
ja,
vanligt.
Så förmodligen känner ju kroppen av det själv. Och sen så för 1,5 år sedan så började jag läsa på ganska mycket om antiinflammatorisk kost. Och just köttets påverkan på kroppen. Och beslöt mig för att börja skära ner på köttkonsumtionen. Så att jag började för 1,5 år sedan. Och nu så äter jag rött kött kanske en gång i månaden, om ens det.
Mm.
Och jag har märkt väldigt stor skillnad.
Mm. Mm. Du, tanken var att du skulle gifta dig, men så blev det inte. Och du sa till tidningen L, där du också bloggar, att du kände som att du trodde att du skulle dö. Mm. Efter att din dåvarande fästman gjorde slut. Men sen visade sig den att din sjukdom var en superkraft.
Mm.
Hur tänker du då?
Nej, men jag tänker att det pratar jag också. Mycket av allt det här som vi pratar om står i boken. Men att jag pratar om att jag tror att många av mina personlighetsdrag kommer från att jag har varit sjuk sedan jag var liten. Och där är väl liksom envisheten en av mina största personlighetsdrag. Och det är alltid det. Om någon av mina vänner eller familj ska förklara mig, så ser de alltid envis. Typ som ord 1. När de ska förklara hur jag är. Och det tror jag verkligen.
Det är en superkraft.
Det är en superkraft.
Vet du att det är en jättesuperkraft? Forskare på Harvard,
ja,
när de skulle gå igenom vad det var som gjorde att vissa lyckades och andra inte.
Mm.
Så kom de fram till ett ord som heter grit.
Mm.
Det är uthållighet.
Ja.
Det är en visshet.
Ja.
Så okej, okay, det var din grit som tog dig igenom. Berätta mer.
Ja, nej men, och jag tror bara att nu när jag liksom skrev boken och började liksom, ja men, kolla på mig själv utifrån, så var jag nog så här att jag tror envisheten kommer till väldigt stor del på grund av min sjukdom. För att jag har varit tvungen att orka och jag har varit tvungen att fortsätta kämpa även när det har varit jättedåligt och när det har känts som att, ja men, nu hjälper ingenting. Så att jag tror liksom envisheten har format mig men också gjort att jag orkar med min sjukdom. Och det är nog också envisheten som fick mig att orka med uppbrottet också.
Mm.
Att jag var så här, okej, okay, jag får må dåligt, det är helt okej. Okay. Men jag satte också en tid där det var så här, okej, okay, jag kan vara skitledsen och skit vad det nu är, liksom, allt känns piss. Men om så här många månader så måste jag sluta. Och
hjälpte det?
Ja, 100%.
Hur många månader gav du dig?
Jag gav mig själv, först gav mig 2 månader där jag fick må piss och verkligen var så här, okej, okay, jag behöver inte göra någonting. Vill jag ligga i min säng varje dag så får jag göra det. Och sen så satte jag att så här, efter 2 månader, då, ja, men då måste du ändå börja göra saker. Sen gjorde jag saker innan de här 2 månaderna. Men i huvudet så satte jag upp 2 månader som att det är okej att inte göra någonting i 2 månader. Och sen satte jag ytterligare en månad som så här, okej, okay, du kan fortfarande må dåligt, men nu måste du ändå börja ta tag i dig själv. Och sen satte jag 4:e månaden som så här, okej, okay, det är okej att vara ledsen ibland, men du ska inte tänka på det här. Och jag tror bara att jag är sån som person. När jag har bestämt mig för någonting, då är det så.
Då är det så.
Ja.
Det är grit.
Ja, det är nog det.
Ja. Får man mer grit av reumatism?
Det tror jag. För att man måste orka.
Mm.
Och har man inte, jag tror liksom, är man inte tillräckligt envis, då orkar man inte. Då tror jag att man gärna lägger sig ner och tänker så här, ja, nu spelar ingenting roll.
Mm. Mm. Du, över 1 miljon svenskar lever med någon form av reumatisk sjukdom och du ger ju dem ett ansikte. Det är fantastiskt, det gillar vi. Och vad är det viktigaste för dig? Vad behöver göras nu i kampen mot reumatism? Vad tänker du?
Jag tänker nog att det viktigaste är väl forskningen såklart. Just för att, ja, men om man bara kollar 20 år tillbaka så fanns det inga biologiska läkemedel för reumatism. Och idag finns det hur många som helst. Och de har gjort enorm skillnad både för mig men i generellt sett alla reumatiker. Så jag skulle säga att forskningen är nummer 1 som måste framåt. Men sen så har jag också alltid pratat väldigt mycket om att jag tror att sjukvården på något sätt måste förändras. För att läkarna vill gärna ge en medicin och så är de så här, okej, här är ditt läkemedel, tack, tack, det är bra. Men jag tror att när man har en kronisk sjukdom så handlar det om så mycket mer än bara rätt medicinering. Det handlar om att man ska må psykiskt bra, att liksom poängtera hur viktig träning är. Och även om liksom läkare inte idag får rekommendera en viss kost så tror jag absolut att det spelar väldigt stor roll. Och att det krävs väl ännu mer forskning på det området. Men jag tror liksom att sjukvården måste börja se kroniskt sjuka mer som en helhet än bara som här har vi rätt medicin till dig. För att leva med en kronisk sjukdom är inte bara att hitta rätt medicin. Det är hela ens liv som på något sätt måste anpassas efter sjukdomen.
Mm, ställas om, ja. Du, vi som nu har lyssnat på dig, vad vill du att vi ska gå från den här intervjun med för tankehuvudet, för känsla i magen, hjärtat?
Men jag skulle nog säga att det viktigaste att ta med sig är att se folk som är kroniskt sjuka. Att så här förstå hur det är att leva med en kronisk sjukdom.
Mm. Och när du säger att vi ska se, vad är det du vill att vi ska se?
Ja, men att det är så mycket mer än bara det som syns utåt. Att det handlar liksom, en vardaglig sak för dig kan betyda, liksom, eller kan betyda, kan ta jättemycket tid och energi för mig. Och att man liksom bara ska vara mer förstående mot andra människor.
Mm. Klokt. Och om man lyssnar på det här och har någon form av kronisk sjukdom, vad vill du att man ska ta med sig då? Du har ju skrivit boken till alla som har någon form av kronisk sjukdom.
Jo, men det är nog att det tog extremt lång tid för mig, men att lära sig acceptera sin sjukdom. För att det var också då det blev mycket lättare för mig att leva med den. Mm. Det var när jag efter väldigt många år var så här, okej, det suger att vara sjuk, men jag kan inte förändra det på något sätt, så då får jag göra det bästa av situationen.
Mm. Det finns ju healers, eller människor som jobbar just lite mer holistiskt med sjukdom, och de har tankar om att ibland kan det vara bra när man råkar ut för en jobbig sjukdom som egentligen är, man vill bara spy på, att säga tack till sjukdomen, för svåra saker lär en också saker. Om du skulle tacka din sjukdom för något, konstiga tanke, vad skulle det kunna vara?
Nej, men då skulle jag nog tacka min sjukdom för att jag har blivit mer ödmjuk. Att jag har mer förståelse för andra människor och vad andra människor kan gå igenom. Och att jag uppskattar en bra dag mycket mer, tror jag, än vad en frisk person gör.
Underbara lärdomar.
Ja, verkligen.
Det tar jag med mig.
Mm.
Nicole, tack för att du har kommit.
Ja, tack.
Härligt att få möta dig. Och om man vill följa dig i sociala medier, var hittar man dig?
Ja, men jag bara, man hittar mig överallt. Nej, men jag heter Nicole Falciani överallt. Så då hittar man mig.
Då hittar man dig.
Ja.
Varmt lycka till.
Tack.
Ja, det där var Nicole Falciani, och det var ett väldigt fint möte. En 23-åring som är klok bortom sina år på många vis. Och nu ska vi gå till Gävle igen och se hur det går för Anna som håller på med sin tacksamhetsbok.
Det är torsdag kväll. Det är fjärde kvällen som jag skriver min tacksamhetsdagbok. Jag tycker att jag börjar komma in i det här nu. Det är en mysig rutin så här på kvällen, att landa lite och fundera lite över vad som har hänt under dagen och föra ner tankar som kommer. Första dagarna så kände jag att jag tänkte stort. Vad som hade hänt och vad ska jag vara tacksam för. Men jag har landat mer i det här att se de här små sakerna i vardagen som är så bra och som man behöver vara tacksam över. Så jag fortsätter rapportera mer senare.
Att verkligen få bli sedd och förstådd. Ja, det där är ju vanliga mänskliga behov, men de tycks bara växa sig starkare när man blir sjuk. Och jag tar med mig Nicole Falcianis kloka tankar om spoon theory. Om att hantera tillvaron bättre genom att fundera på hur många matskedar energi som olika moment har. Och hur viktigt det kan vara med husdjur och vilken värme de ger. Och hur viktigt det är med envishet. Och så tar jag med mig Anna i Gävle. Och hennes fina funderingar om tacksamheten också för det lilla i livet. Det här var alltså avsnitt 1 av 2 om att leva med svår sjukdom. I nästa avsnitt går vi ett steg djupare och tittar på coping-strategierna som bär oss allra bäst. Vi möter en av Sveriges klokaste onkologer, Nina Cavalli-Björkman. Och så möter vi Karinas man, Anders. Vilka är de bästa strategierna för att hantera svår sjukdom? För den som drabbas och för de som står vid sidan om sina kära. Och vad är en riktigt bra hälsokompis? Vad gör de som inte andra gör? Välkommen att lyssna vidare i avsnitt 2.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.